Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det var en helt vanlig dag, ungefär som den här, och det började redan på morgonen när nyhetsshowen sände ut sitt program i vanlig ordning med dig, Ina Lundström, idag.
Jajamän, och dig, Kalle Berg, såklart.
Ja visst, vad ska du ta upp idag för hela klassen om det nu är så himla intressant och roligt?
Jag ska berätta på roliga timmen. Det blir det inte, det blir alkohol. Det är dåligt för dig, det vet vi. Men nu vet vi på nya sätt hur dåligt det är.
Alltså, är det forskning?
Det är forskning.
Vi snackar forskning. Jag ska snacka om att Uppdrag granskning har granskat ministrarnas CV:n. Och det är vissa saker som inte går ihop där riktigt. Pinig stämning. Mm. Dessutom får vi 3 gäster idag.
Uff.
Hör och häpna.
Sist först, du och jag sände hade vi 1.
Ja,
nu... Eller hade vi 0?
Ja,
nästan
0. Ja, precis.
Jag gillar det här. Ja. 3 gäster, fan vad gött.
Växlat upp och det grövsta. Rebecca Adin kommer hit först från sporten här på GP. Vi ska snacka Göteborg Horse Show. Börjar ju idag faktiskt det här enorma eventet som det ändå är med 2 världscup-tävlingar som pågår tillsammans med massa andra aktiviteter. Fullt ös är det i Skandinavien. Sen kommer från Liseberg Mårten Westlund hit. Han är kommunikationschef där, och Liseberg ska vara med och chatta med våra läsare då på gp.se. Men först kommer Mårten hit och svara på våra frågor innan han tar itu med läsarnas om hur veckan varit efter katastrofen då och vad som händer nu framåt. Sen bakvagnen kommer dessutom Jan Andersson hit från GP-kulturen. Det svep ju en countryvåg, sägs det, över Sverige.
Just det.
Det har du inte missat, Ina.
Nej, nej, jag har inte missat att det sägs det.
Nej, nej. Du är ju en riktig Göteborgs största country gal.
Jag tycker det är gott med country. Uh-huh.
Vi ska snacka lite country. Jan Andersson har skrivit en lång text om det här. Det öppnar ju nya countryklubbar i Göteborg bland annat då. Sen blir det bakvagn. Vad har du där?
Det blir det, absolut. Jag ska fresta redan nu med att säga att Göteborgsposten kommer ge världens första recensioner av 4 hittills inte inspelade Beatles-filmer.
Längtar.
Som släpps vid oklart datum.
Längtar.
Bland annat.
Du är ändå trygg i att recensera dem då innan?
Absolut, inga konstigheter.
Ja, det får vi höra om. Jag ska väl snacka lite om att Ace of Base har fått ett uppsving på TikTok. Och lite om det också. Får vi se vad vi hinner med.
Alltså det blir djur också, det lovar jag.
Det blir det. Då så, då kan vi vila tryggt i det. Hur är läget med dig?
Nej, men det är bra. Mm. Jag jobbar stenhårt med att inte låta. Igår deklarerade jag att det var vår. Vilken hybris jag har idag, känner jag. Först håller jag på att recensera filmer som inte ens är inspelade, och sen bestämmer jag när det är vår. Det gör jag inte, men jag tror att vi var många göteborgare igår som, om vi var ute vid välvalda tillfällen igår, kände
Ja, men det var också typ ett jävla pissväder bitvis.
Ja, det var det.
Var det inte det?
Jo.
Det, men du har ju rätt.
Det var sol mellan 12 och 12.15.
Ja, då var det ju
ute. Jag hade på mig solglasögon.
Stod med ett ben upp mot husväggen sådär. Lutade, vinklade upp mot solen. Första tranan har ju siktats vid Hornborgasjön.
Ja, och jag läste att det förutspås att i eftermiddag så kommer man säga att den här delen av Sverige har fått någon slags meteorologisk vård.
Ja, ja.
Så jag försöker bara vara lite före och kanske lite fel på det.
Ja.
Men att den redan är här.
Vi följer vårutvecklingen idag så får vi återkomma imorgon. Men tranan är ju här i alla fall.
Tranan är, hur är det med dig Kalle?
Ja men det är okej, jag är lite off idag. Dels så precis innan vi drog på mikrofonerna det är några saker som är inte som vanligt med mig idag. Som kanske inte uppfattas av det otränade, den som inte liksom Kalle Berg kännare kanske inte uppfattar det. Men dels är det att jag har tofflor på mig.
Ja, det har jag sett.
För jag, när jag stövlar så brukar jag ta med mig på tofflor också, för det blir så instängt för fötterna. Och nu skulle jag hoppa upp på stolen och då slant jag på tofflan och slog i tån. Nej. I silver eller silver med stålkanterna.
Ja, det var det som var grimasen. Jag utgick från att det var en stöt, för det brukar du ju få.
Ja, det brukar jag få. Det hade varit som vanligt. Men det här var ovanligt, det var att det slog i tån. Sen hade jag en tröja på mig idag som jag så här var igår kväll, varför har jag aldrig på mig den här tröjan, den är ju fin, bara kom hit, bara just det, den är för liten.
Känner
mig instängd och trängd, så nu tog jag på mig den här gamla nyskåren tröjan. Tredje grejen då om min person idag, om, since you asked så har mitt, jag har ju väldigt platt hår som faller väldigt platt och då brukar jag ha någon hårvax eller någonting i, men den är slut. Så det är bara så här, jag säger liksom, jag är inte så fåfäng med den grejen, men jag tycker det är lite jobbigt. Jag känner mig inte som mig själv, det hänger ner.
Det är nu när du säger det så är det något som är lite så Hitlerjugend med dig idag.
Ja, det ligger så platt så från den sidan.
Sant, alltså, som du inte brukar, du brukar se lite busigare ut. Nu ser du mer ut som att du för ett obehagligt register.
Ja, men kanske något sånt. Ja. Jag har inte tänkt på det sättet, men förlåt. Fair enough. Liksom.
Köp vax.
Ja. Så det ska jag göra så jag blir mer som mig själv igen. Som sagt, Oina, Uppdrag granskning, de är ute med nya granskningar. Igår pratade vi lite grann om det här med att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed åkt med statsministerplanen utan att göra rätt för sig som man skulle då. Men man gjorde rätt avdrag först efter att den här granskningen var gjord då. Den här uppdraggranskningen som de gjorde. Och nu så är man ute igen idag och har kollat ministrarnas CV:n och det visar sig att flera av ministrarna i Ulf Kristerssons regering har felaktiga CV:n på regeringens hemsida. Det är ändå den officiella.
Ja.
Har du skarvat i CV:t någon gång?
Har jag garanterat gjort någon gång. Man får ju direkt ångest på slag när du börjar prata om att det granskar CV:n. Man känner sig så påkommen. Jag vet inte ens om jag har gjort det, men det känns typ som att jag har gjort det.
Det känns som att jag säkert har gjort det i några av mina första CV:n. Stor erfarenhet av ledarskap efter Azaleas sommarfotbollsskola.
Simla jobbigt. Jag skriver också simla mycket CV:n åt andra, åt kompisar. Jag är väldigt bra på att skriva CV:n och personliga brev. Så när någon söker jobb så är det mig de hör av sig till.
Intressant, för jag tror att det kan vara vissa förklaringar har lite med det att göra. Att det har liksom gått, det har varit flera personer inblandade sådär. Men det är tre ministrar då som nämns i den här granskningen och då är det Anna Tenje som är äldre och socialförsäkringsminister, moderat, också partiets andre vice ordförande. Det är civilminister Erik Slottner från KD och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson från KD. Så två kristdemokrater och en moderat. Och om vi då bara för att ge ett exempel här då, börja med Andreas Karlsson, så tar vi ett lite längre exempel där så alla hänger med då. UG har kollat igenom hans CV och varit så, åh, fint ska det vara här. Var det fristående kurser i juridik och kommunikation i 3 år ser man på vid Lunds universitet. Det är inget pissuniversitet. Det är anrikt och gammalt och sådär. Och att det står det på hemsidan då och att han på olika evenemang beskriver UG som arrangerats av myndigheter och sådär, så presenteras han ofta som en minister med utbildningsbakgrund inom juridik och kommunikation. Så man liksom skryter lite med såhär, ja men han har ju läst juridik, herregud, och sådär. Men så kommer UG med det här då.
Det visar sig att de fristående kurserna under 3 år var en kurs motsvarande en halv termin studier på distans.
Inte UG som lagt den sista trombonen då.
Jag kände
då.
Nästan på mig det.
Ja. Men alltså bara 10 veckor på distans då. Inte 2007 till 2009.
Nej, men var det 10 veckor i rad eller var det typ en vecka vartannat halvår?
Nej, det var ändå 10 veckor i rad som jag förstår det. Det framgår faktiskt inte, men nej. Det står ändå 10 veckor. Så jag antar att det var liksom ändå en sammanhängande distanskurs då. Men han har ju inte varit 3 år liksom.
Han har inte legat i Lund nej, i 3 år.
Exakt, nej, precis. Det har han inte gjort.
Nej.
Ljuga på CV:et, som ska väl inte en minister hålla på med då. UG bokade upp en intervju som de brukar göra och åkte för att träffa Andreas Karlsson för att reda ut det här.
Ja, men du vet ju vad det handlar om. Det är ju det här CV. Vi har ju tittat på CV:et.
Vi har ju tittat på CV:et. Ja. Det vill man inte höra.
Nej, nej.
Jag har ju tittat på CV:et.
Jag tror inte någon CV håller för närmare granskning, känner jag nu.
Nej, eller hur? Det är ju bara liksom att man visar att man har ansträngt
sig. Ja, precis. Det är att man ska visa att man kan göra spalter typ.
Ja, exakt, att man kan hantera kanske Word då.
Ja, och så kanske det ser jättetomt ut ibland. Mm. Och då måste man liksom ändå bara fylla i något.
Ja, Uppdrag granskningsreporter då, han säger liksom så här, det är inte bara otydligt det här.
Nej.
Utan det är fel helt enkelt. Och Andreas Karlsson, han hinner knappt börja svara innan reporten är på honom igen på UG-vis och bara, hallå. För Andreas Karlsson kan liksom inte bara gå ut och säga heller. Så bara, okej, nej, fine, det var fel. Utan det låter så här då.
Att det är ett antal kurser som jag läste under de här
inte
åren.
Inte vid Lunds universitet.
Jag läste en kurs vid Lunds universitet, vilket nu är förtydligat.
Ja, men då tidigare så har det ju stått pluralis kurser under 3 års tid vid Lunds universitet. Det stämmer inte.
Det som stämmer är att jag läste fristående kurser under den här perioden. När detta överfördes till mitt CV här så uppstod den här otydligheten.
Ja, så du... Ja, vad känner du?
Nej, men jag känner att jag var på hans sida, men nu känner jag bara ägde bara. Alltså, säg bara så, alla skarvar, kom igen. Tål ditt CV en granskning, kom igen.
Ja, men man kan välja olika infallsvinklar i sin mediehantering här. Men han menar på då, som man får tolka det, att det har hänt någonting när man fört över CVn då till hemsidan i någon sorts logistisk process.
Precis, så försvann år typ bland annat,
ja,
till exempel.
Exakt.
Bland annat vid Lunds universitet. Ja. Bland annat var så, det behövs inte.
3 år.
Tyckte datorn.
Ish, historia. Det försvann. Nej, men då uppstod den här otydligheten som han pratade om då. Alltså att det inte var 3 år på Lund utan 10 veckor på distans. Mm. Och sen så att han har läst kurser då, men han specificerade inte var där. Liksom. Men det verkar som att han menar att han har läst kurser på annat håll. Liksom.
Just det.
Så tycker jag det låter.
Ja,
i alla fall.
Så tycker jag också det låter.
Men han medger väl ändå då att det är lite slarvigt.
Jag kunde varit mer uppmärksam på de exakta årtalen i detta CV som alltså är uppgifter för 15 år tillbaka i tiden. Det var jag inte.
Ja, ändå att han vill påpeka att det är 15 år sedan. Typ lite så, vem bryr sig?
Ja.
Eller så, vem kan hålla ordning på något som hände för 15 år sedan? Ja. Herregud.
Ja, det är väl det CV:et är till för, just att hålla reda på.
Det är väl det. Mm. Jag kanske fultolkar honom, men jag tycker ändå det är intressant att han lyfter att det var 15 år sedan. Ja. Bara, spelar det någon roll?
Ja.
Alltså, du vill ändå, okej, det var 15 år sedan, men okej, du vill säga det. Ja, jag fattar. I alla fall, mer än så får vi inte veta egentligen liksom, hur det går till, som Uppdrag granskningsreporter säger själv.
Det verkar inte som vi kommer längre.
Nej, kommer inte så mycket längre. Men han gör ändå ett sista försök då.
Men du medger i alla fall att du har lämnat oriktiga uppgifter.
Jag har gett svar på dina frågor och gett skälen för varför det blev en otydlighet och att vi snabbt har förtydligat det. Så att, jag tackar för pratstunden.
Tack.
Inget supertydligt ja eller nej där.
Nej, det får man inte säga.
Han frågar, medger du det? Aha. Och då får man ett ganska långt... politikersvar skulle vissa kunna säga då. Men i alla fall, det är ungefär det vi får veta från Andreas Karlsson. Ida, det är ju ett långt uppdrag granskning som kommer idag, det kan jag säga, som man säkert kan se på SVT Play, utgår jag från. Men det här är en form av bedrägeri. Det tycker i alla fall universitetslektor Magnus Zetterholm vid Lunds universitet då, som reagerar på granskningen i stort från Uppdrag granskning.
Mm.
Det är en form av bedrägeri. I akademiska sammanhang hade det definitivt betraktats på ett sånt sätt.
Ja.
Där att man är otydlig då, eller kanske direkt lögnaktig.
Just
om
det.
Sina...
Ja, det känns som att de har lite olika traditioner i typ akademiska sammanhang, och om man är till exempel inspirationsföreläsare.
Ja.
Så har man lite olika krav på att årtalen måste vara exakt och vad man faktiskt har läst och utbildat sig till ska vara exakt.
Och även om Andreas Karlsson kanske gärna vill inspirera,
så är
han ändå minister då. Ja, och där borde man kanske
man
ha ganska höga...
Man kanske mer gå åt forskar-CV standarden.
Det brukar ändå sägas att de ska vara någon sorts föredöme,
ja,
och göra
sant.
Allting rätt och riktigt. Då. Sen kan alla fela och sådär, men det är väl ändå ambitionen. De andra ministrarna då, jag nämnde ju att det var flera. Erik Slottner, enligt hans CV så ska han ha en sån poolmag, alltså typ en magisterexamen ungefär, som finns inom vissa fält då. Men enligt UG så har han bara klarat 90 av 230 poäng som krävs. Så han har ju 2/3 kvar då. Så här låter det i Uppdrag granskning då, när Uppdrag granskning, de liksom hugger Erik Slottner på väg ut från riksdagen som det ser ut som, vilket i sig är en jobbig grej att på jobbet blir haffad av Uppdrag granskning när man är på väg ut liksom. Låter så här då.
Hej Erik. Här är det här CV:t. Vem är det som har friserat det här då?
Det vet inte jag.
Och varför har man friserat det?
Ja, det får du fråga någon som har gjort.
Ja, men vem? Det här måste ju vara någon på regeringskansliet då.
Ja, eller? Någon på regeringskansliet är det.
Ja. Det är ändå med på Erik Slottner att det är någon på regeringskansliet som har friserat eller liksom gjort fel då kanske. Han säger sen då att han aldrig har påstått att han har en fullständig examen till Uppdrag granskning till Erik Slottner. Och att det rör ett handhavande fel det här. Så det är ett tips där ute om ni är på en arbetsintervju och de säger så här, men vadå, du har ju liksom ingen...
Vi ringde den här referensen och du har ju aldrig jobbat som chef på Sparbanken.
Och dessutom sa de att du sög på det du egentligen gjorde.
Ja, det är handhavande fel.
Det är ett handhavande fel måste det vara. Han visar upp en mejlkonversation för att Uppdrag granskning Erik Slottner där det står att han har velat att det ska stå att han inte har en uttagen examen utan att bara studier i berörda programmet.
Ja.
Det kanske inte är en kanongrej att ha på CV. Nej. Vill jag invända att man bara liksom har
man inte riktigt.
By the way, jag har inte tagit examen.
Nej, det har jag
alltså,
inte gjort. Nej.
Jag vill vara tydlig.
Okej, jag ser frifräsan på regeringskansliet framför mig. Inte helt olik mig. Jag ser mig i dig frifräsare på regeringskansliet. Exakt så är det när jag ska skriva CV och personliga brev till mina kompisar. Alla mina kompisar är såna jag svaga, jantiga, majerna människor som typ så, jag kan ingenting, jag vet ingenting, jag är sämst. Och så kollar man på deras CV och säger, men du har gjort massa grejer. Nej, det där för där var jag sjuk 2 dagar så det gills inte. Och så bara så här, går jag in med min liksom frifräsar aura och äckliga entreprenörsgrej.
Det här är en poolmag.
Precis. Exakt. Sträck på det, det här är en poolmag. Och så liksom sitter man där och så här, fixar till CV och så håller man ju sig på rätt sida hela tiden, tänker man.
Ja.
Men man kanske inte alltid gör det.
Det är, uppenbarligen kan det bli fel. Han säger att hans prio inte har varit att titta på mitt CV på regeringens hemsida utan han har haft andra prioriteringar som civilminister, säger Erik Slottner.
Oj, oj, oj. Verkligen. Som att Uppdrag granskning typ är sämre för att de kollar på hans CV.
Ja, precis. Ni kanske ska kolla på vad jag är som civilminister typ. Och de bara, låt oss bedöma det du. Ja, jag kan bara avsluta med att säga då, den sista ministern som det var ju Anna Tenje från Moderaterna. Och hon har då skrivit att hon angett att hon avlagt examen vid Linnéuniversitetet då i Sverige för europeisk administration och politologi vid Linnéuniversitetet och Edinburgh universitet. Men där säger en chef på Linnéuniversitetet att hon inte fullföljt programmet heller och att den här kursen i Skottland då, som hon hänvisat till, att den liksom finns inte med i registret för det programmet på Linnéuniversitetet. Så det finns typ, så den kopplingen finns inte riktigt.
Nej, okej.
Men hon säger... Anna Tenje till Uppdrag granskning då att hon aldrig någonsin ever skulle göra något sånt här. Jag vet inte om hon vill signalera att hon har pluggat Edinburgh eller visst. Men det står i vår artikel i alla fall att hon har sagt så. Och att hon kan få en kandidatexamen genom att gå en ny kurs för att hon saknar 30 poäng då.
Ah. Ja,
så det kan hon göra.
Det kan hon göra.
I alla fall, så ser det ut då och hon har ändrat på sajten och det har även Andreas Karlsson gjort då, så nu ska det liksom vara mer rätt och riktigt. Tror du det här skadar deras förtroende, de här ministrarna?
Jag tror faktiskt inte det. Alltså det var inte så allvarliga grejer liksom, och jag tror att folk är rätt vana vid just så här med föreläsare. Det kommer ju såna, det känns som att magasinet Filter gör väl en sån artikel i varje nummer där det är typ så här, den här föreläsaren som sa att han räddade 7 män ur en brand och är kompis med Barack Obama är bara en jävla sköjare från Partille typ. Så är det ju, man är ganska van vid den typen av historier.
Ja, fast kanske inte från politiker.
Kanske
då.
Inte från politiker. Nej. Men sen så samtidigt väger vi in att jag tror att alla som har suttit med ett CV eller ett personligt brev har tittat på det och känt så här, ja just det, ja, men om jag, det här stämmer ju också, mm. men det kanske är mer rätt att skriva så här, och liksom suttit och vägt att man känner igen sig i situationen.
Ja.
Så jag tror kanske att det förmänskligar, det skadar lite, men det kanske förmänskligar också. Men då ja. Får de ju ge lite bättre svar än never ever och handhavande fel.
Ja, kanske Borot Stein som är seniorforskare vid Göteborgs universitet som Uge pratat med då för att liksom ge lite den där kontexten vad han tror. Han tror liksom inte att folk bryr sig så himla mycket om utbildningsnivån för politiker. Att det handlar om det. Men just att man kan skada det generella förtroendet genom att ja, var så här otydlig då.
Mm.
Men,
det låter också som att det lite grann är upplagt för att skylla på någon CV-frisör på regeringskansliet som är anonym, och så är det så här, vi har utrett nu, det var en person som fräste ganska fritt och den jobbar inte kvar.
Kan man jobba som CV-frisör? Eller du gör ju det.
Ja, precis. Ja, får inga pengar för det. Men, nej. Nej, men jag tänker att det är liksom någon kommunikatör som har haft med sig, jobbat med reklam och därför är van vid den typen av morfning av formuleringar. Precis. Kommer in i det här torra och så blir det lite fel.
Det kan vara så. Mm. Det får vi kanske aldrig veta. Ja, men vi ska snacka alkohol snart då, ny forskning, vad den gör med oss. Men innan det så ska vi få ett nytt svep från Isabella och vi börjar här i Göteborg, va? Visst?
Det gör vi.
Varsågod.
Ett misstänkt mordförsök på flera poliser ska igår inträffat i Marieholmstunneln. Det var i samband med att polisen kom till en kontroll av en stillastående bil i tunneln där föraren då fortfarande satt kvar i bilen. Men då kom ytterligare en bil och föraren till en stillastående kastade sig in i bilen och försökte ta sig bort från platsen. Poliserna försökte stoppa situationen, men då ska en av poliserna klämts i bildörren och släpats med ett par meter innan han kom loss. Två andra poliser fick hoppa undan för att inte bli påkörda. Bilen försvann från platsen och polisen inledde en sökinsats med bland annat helikopter, och i natt kom beskedet att en person har gripits, men det är oklart vilken roll personen ska ha haft i det hela. USA stoppar FN-resolution om vapenvila i Gaza. Under gårdagens omröstning la USA in sitt veto. Ett veto som kritiseras bland annat av representanter från Algeriet som la fram förslaget, från Kina och även från palestinska myndigheter. USA själva har kallat förslaget oansvarigt och hade inför mötet flaggat för att de skulle stoppa det. Detta eftersom förslaget enligt dem skulle kunna påverka de gisslanförhandlingar som pågår mellan Israel och Hamas, där framförallt USA, Egypten och Qatar ingår. Går som medlare. Skolinspektionen stänger ner gymnasieskolan Arena Academy här i Göteborg. Företaget bakom skolan förlorar sitt tillstånd efter att Säpo samt Skolinspektionen anser att det fanns olämpliga personer som arbetade i elevnära miljöer samt i ledande positioner. Enligt Skolinspektionen har man låtit personerna arbeta kvar trots ett tidigare beslut där myndigheten bedömt dem som olämpliga. Och bakgrunden till det här beslutet ska vara att man anser att de här personerna inte förmedlar en respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Skolan motsätter sig beslutet och kommer att överklaga.
Tack Isabella. Vi får besök om en stund av Rebecca Adin från GP-sporten. Ska snacka lite horse show.
Vad spännande.
5 dagars hästfest.
Det drar igång idag,
ja,
eller?
Ja, det drar igång idag, ja. Det här mega-eventet då med liksom flera av världens bästa ryttare som tävlar i hopp. Och dressyr.
Ja.
Men innan det ska vi tala alkohol.
Ja, det ska vi göra.
Blanda inte det, dressyr och alkohol.
Nej, aldrig.
Det är ingen bra idé. Tack Isabella.
Tack.
Ja, nyligen släpptes en stor maffirapport, Alkohol och hjärnan, skriven av en internationell grupp av alkoholforskare.
Massa Anders Hansen trodde jag nästan du skulle säga.
Anders Hansen, ensam.
Allt som har med hjärnan att göra. Ja. Tar han.
Han har själv suttit på en kammare. Nej, men man gör såna här forskningar i det här projektet då, och det här är senaste delen i en följetong, Alkohol och samhället heter den, och det första kom 2013. Och de här rapporterna ges ut av nykterhetsrörelsen i en massa olika olika länder ihop med läkarorganisationer, och de innehåller ingen egen forskning utan de liksom sammanfattar forskningsläget inom vissa alkoholspecifika områden.
Just det, typ. Sånt görs ju ibland i
sånt
olika fält.
Ja. Så man har tidigare fokuserat på unga och alkohol, eller alkohol och cancer, alkohol och våld. Nu är det dags för hjärnan. Och den här rapporten bygger på analyser av runt 150 vetenskapliga studier. Så liksom, maffig bakgrund. Och alkohol och hjärnan då, där beskriver man liksom, forskarna beskriver alkoholens skadlighet som lite en trestegsraket. Först är det då det man kanske förknippar mest med hur alkohol påverkar hjärnan. Akut eller omedelbar påverkan av en rad beteenden och förmågor. Det vill säga att du blir dum i huvudet när du dricker. Det är typ det det betyder. Större risk för våld, större risk för olyckor, större risk att man hamnar i en extremt het debatt om guldmyntsfoten. Den typen av grejer. Som kanske leder till slagsmål, vad vet jag. Sen har vi då långsiktiga kognitiva förändringar. Och de märks ju inte när man är full, utan mer påverkar ens vardag. Det här är lite obehagligt tycker jag då, som tycker mycket om öl. För yngre människor visar sig de här lite mer långsiktiga effekterna som alkohol har på hjärnan, som svårigheter att fatta beslut, svårigheter att lära sig och sämre skolprestationer. Där känner jag i och för sig att det där gäller ju alla ungdomar.
Det där svårigheter att fatta beslut har man ju varje dag.
Eller, men särskilt ungdomar.
Jag kan inte ens bestämma mig nu precis när jag ska stå eller sitta i studion. Jag kan inte bestämma mig.
Men du vet, både och. Men du vet, särskilt ungdomar, jag skulle vilja säga särskilt typ tonårskillar. I alla tonårskillsgäng hävdar jag, rätta mig om jag har fel, att det finns en person som kan ta beslut. Och sen finns det sju som bara är så jävla glada att få vara med.
Ja, det finns ju ofta en ledare.
Ja, och den ledaren behöver liksom inte vara så här, gilla att bestämma, utan bara att den personen kan säga så här, nej men nu går vi ut, och så kommer alla så, okej.
Eller kanske typ så bäst på att fatta beslut, eller, ja, bara, eller bara gör det.
Ja, liksom. Men det är väldigt få andra som pallar. Nej, så det finns liksom en sån här i varje gäng som är den som kunde säga, nu ska vi gå på bio. Och sen så bara hängde spökena på.
Jag tror det var en poäng med det.
Och det tredje steget i den här då, riskraketen, är beroende såklart. Det påverkar hjärnan på det sättet, vilket i sin tur förvärrar att man dricker mer. Så det förvärrar ju ett och två. Så det var inga roliga nyheter alls, men tyvärr är ju inte forskarna klara där, utan de fortsätter räkna upp risker. Vissa känner man ju till, så här fosterskador och sånt, men också att berusningsdrickande i ungdomen, viktig riskfaktor för demens senare i livet.
Nej, det är ingen bra.
Trist, men gött att man inte är någon ungdom längre, så det där hör ju inte oss. Helt säkra är vi inte, Kalle, du och jag. Vi hör till kategorin vuxna före 65.
Du kan sorteras in.
Men nu är det den. Du kan börja presentera dig som det. Jag är vuxen före 65. Hjärnskador verkar inte vara en så stor risk för vår grupp, men det betyder inte att vi kan slappna av helt. För att för vår grupp så är det ju då mental ohälsa och depression som är den största risken. Alltså att alkohol påverkar hjärnan på ett sätt som ökar risken för självmord och självskadebeteende. Det är ju klart, det är ju lite hönan eller ägget här. Man har diskuterat så här, är det så att man är deppig och därför dricker man eller dricker man för att man är deppig? På senare tid har det väl lutat mot att det är alkoholen som är orsaken till depressionen, snarare än tvärtom.
Men är det vid, eller kanske inne på detaljnivån, men liksom vid ett visst mått av drickande?
Absolut.
Liksom.
Ja, precis. Det är ju olika. Eftersom att det är en sammanfattning av så sjukt många olika studier, så precis, så visar den på, så är det ju att man dricker mycket eller har ett riskbeteende kring alkohol då, som kan bedömas lite olika i olika länder.
Ja, men jag fattar.
Det kom ju nya rön i Sverige i höstas till exempel. Men på tal om det så finns det en liten ljuspunkt i rapporten. Och det verkar faktiskt som att i alla de här rapporterna som forskarna har gått igenom, så är det så att depression mindre vanligt bland folk som dricker måttligt, både jämfört med folk som dricker mycket och med folk som inte dricker alls. Så säkraste vägen att slippa depression som en vuxen före 65, det vill säga du och jag, det är att dricka måttligt.
Ja, just det. Men det var lika bra som att inte dricka alls.
Nej,
alls.
Nej, större, fler större risk för depression och inte dricka alls. Aha, det kan ju bero på att man
kanske typ inte, ja, just
det. Det kan ju bero, det där kan vi verkligen prata om hönan i läget. Man kanske är för ledsen för att dricka och då kanske man liksom hamnar, ja, i depressionslinjen.
Och det är så, det kan ju också vara socialt att dricka.
Det kan det vara.
Och att om man har inte det så måttfullt så kan drickandet kan ju man ju gynnas av att vara ute och träffa folk kanske. Exakt. Nu bara gissar jag.
Absolut. Men, ja. I vilket fall som helst, för det finns inte många ljusglimtar för oss i den här rapporten som vuxna före 65 som tycker det är gött med bärs lite då och då. Nej. Så jag tycker att vi tar med oss den här ljuspunkten. Mm. Lite livsnjut, bra mot depression, gött och mysigt. Sen finns det ju också när man blir äldre. Då är det ju lite problem. Tre stycken stora problem. Först är det ju demens då, såklart. Och där finns det en formulering i en rapport som jag ändå tänkte ta upp som är obehaglig, som är: ju mer alkohol man dricker under livet, desto mindre hjärnvolym har man kvar senare i livet.
Så hjärnan blir mindre?
Ja, den liksom krymper. Det är så himla tråkigt att den krymper när man tar den här. Sen är det högre blodtryck såklart, det känner man ju till sen innan och att man har större risk för att falla och sånt där då. Summa summarum, deppiga nyheter för alla oss törston där ute, men måttligt drickande kan ändå liksom där är bland måttligt drickande är depression lägst. Det får vi ta med oss. Och väldigt många av de här tillstånden går tillbaka om man slutar dricka.
Hjärnan är ändå bra på att återhämta sig.
Precis.
Det är också glada nyheter, för jag menar, man kan ju känna att man har fått i sig några enheter mellan liksom 20 och 30 och sen blivit kanske lite mer måttfull.
Ja, absolut.
Det är ju glädjande så sett.
Exakt. Det är ju det är det ju. Och man kan också känna, som jag kände förra helgen, för då hade det varit liksom fest. Förra helgen var jag ute både fredags och lördags. Ovanligt för mig, numera. Man är gammal. Och då hade vi haft livepodden innan på onsdagen. Och däremellan var det bara en dag. Så att det var liksom måndag och tisdag, då kände jag av de här. Då fick jag ändå påminna mig om att så här, ja, men det här är inte nödvändigtvis på riktigt.
Nej.
Så här mår du inte. Men ja, så slutsatsen i rapporten är de här grejerna ungefär. Folk borde dricka mindre, ingen skräll. Bästa sättet att folk att dricka mindre är att spriten blir dyrare, helt enkelt. Så att det är väl det vi har att se fram emot kanske.
Ja. Göteborg Horse Show, det börjar ju idag.
Ja, just det.
Ner på Skandinavium kan man gå och se på hästar. Och det är hoppning och det är dressyr och det är mycket annat också. Och det är ju framförallt typ ett av världens största liksom hästevent.
Man blir påmind om det då och då. För att man träffar någon eller man råkar vara i närheten av Skandinavium och ser vad som händer. Mm. Men står man utanför hästcommunityt så är man ju så... utanför hästcommunityt. Så att jag kanske så här, var tredje år blir totalt chockad när det är så här, undvik att köra in i stan, för det är så sjukt mycket folk typ.
Nej, men vi ska liksom få hjälp, både du och jag som står lite utanför hästcommunityt, att blicka in i det tillsammans med Rebecka Din från GP Sporten som kommer hit. Hon följer detta för vår räkning, så häng kvar så hämtar vi en kaffe och återkommer med Rebecka här om några sekunder. Nyhetsshowen 21 februari, Ina Lundström och Kalle Berg. Och vi har fått hit dagens gäst, jag sa det alldeles nyss. Göteborgs Horse Show drar igång idag, 5 dagars hästfest i Skandinavium, och några av världens bästa ryttare kommer att vara på plats och tävla då. Och med oss nu för att blicka in i hästsports, ridsportsvärlden och prata om det här jätteeventet, så har vi vår kollega på GP Sporten. Välkommen hit, Rebecka Adin, god morgon.
God morgon, tack mycket.
Hej Rebecka.
Hej, hej.
Du sa det precis när du kom in i studion, men har en liten nyhet också.
Ja, ja precis. Vi kan ju börja där.
Ja,
Göteborg Horse Show startar ju idag med stora tävlingar, världscup-tävlingar i både hoppning och dressyr. Och på dressyren, det är där jag har en liten nyhet, för det visar sig att det största namnet förmodligen inte kommer att tävla.
Nej.
Danska Nanna Skolborg Merald berättar på sina sociala medier att hennes häst Blue Horse Scepter har en varm hov. Så att,
en varm hov?
Precis.
Vad betyder det? Jag förstår inte ens.
Det vet man ju inte. Nej. Men det kan betyda vad som helst.
Är det typ mer ett uttryck än en medicinsk?
Nej, liksom? Utan Ja, nu ska vi gå in på detaljer här. Men ja. Man vill ju ha jämn värme i hovarna. Man vill inte att de ska vara varma överhuvudtaget egentligen. För det kan ju tyda på att det är någon form av
infektion
i benet.
För annars är det så här, she got hot hooves.
Ja. Ja,
det sprätter i benen typ.
Hade jag hört det på Åby, att någon bara så här, nummer 7 har varm hov, så hade jag ju tagit ut alla mina pensionspengar och satsat på den jäveln.
Exakt, liksom. Bara, det här är nog bra. Men nej, det är inget bra i ridsport. Så att,
ja, men vad
hon
tråkigt
säger att vi
då,
blir hemma. Ja, precis. Mm. Skriver hon. Tyvärr stannar vi hemma. Men hästen mår bra i övrigt, så att man behöver inte vara orolig för honom.
Men då är de ganska deppiga på tävlingsledningen då, tänker jag, om ett stort namn ställer in. Men så är det väl ibland förstås. Men...
Ja, det är ju det som är det roliga, charmiga med ridsporten på ett sätt, att vad som helst kan hända. Mm. När du kliver in i stallet på morgonen och så ser du att hästen har en varm hov, då är det sådär, alla planer får ställas in.
Ah.
Som du har jobbat för under kanske flera månader.
Det är inte bara man själv, utan man är så sjukt beroende av ytterligare en individ. Liksom.
Precis, så hästen går ju alltid först.
Men får man bara, för oss som står lite utanför, från den varma hoven och den här lilla grejen till att bara zooma ut lite. Kan du förklara för mig och för oss, vad, liksom, hur stort är det här Gothenburg Horse Show?
Ja, i Göteborg är det ju enormt, skulle jag nog säga. Men det är ju en av Sveriges största hästevenemang som har funnits sedan 77. Mm. Så det är ju mer eller mindre liksom en tradition och ett sätt att träffa hästvänner från hela landet i princip. Mm. Som kommer hit och för att titta på tävlingarna och shoppa hästgrejer och sitta och snacka häst i 5 dagar.
Ja, det är 5 dagar?
Ja.
Ah, det hade jag inte fattat. Okay,
Det drar så mycket folk varje dag, men det är ju också världscuptävlingar då. Så
precis.
Det är också en elit del i det hela.
Ja, men precis. Och det har ju varit världscupfinaler i Göteborg också. Och
okay.
Göteborg brukar ju kallas för Europafinalen i hoppning, för att det är sista deltävlingen innan den stora finalen. Som är då i Riyadh i april.
I Saudiarabien.
Precis.
Alla sporter bära.
Ja, vi kanske kan återkomma lite grann till det, men det är ju intressant det där att alla sporter bära åt Saudi. Men kan man säga någonting om hur många besökare det som brukar komma liksom?
Alltså jag försökte kolla lite på det där och jag kunde inte hitta någon exakt siffra så dag för dag, men någonstans har sen 77 har det varit 3 miljoner där och tittat, så att man kan ju dra ut det på ett antal år. Och Skandinavien tar väl 12 000. Vid sportevenemang
så tar
det 3 gånger 4. På lördagen brukar det ju vara extremt mycket folk i alla fall.
Ja, ja, där har en liten mattenöt där ute. Men det är ett otroligt välbetökt evenemang i alla fall. Men också förutom människor på plats så är det ju en jäkla massa hästar på plats.
Jajamän.
Och liksom logistiken kring det, det måste vara en jäkla apparat, tänker jag.
Ja, alltså hela Svenska Mässans garage blir ju ett stall då.
Ja,
så okay. Man kör ju ut alla verksamheter där under och bygger upp stallar.
Hoppas alla kommer ihåg att flytta bilen.
Ja, lite så. Det brukar vara hårda bud och inget annat, utan det är hästarnas hem och väldigt hårda regler på vem som får komma in där efter att hästarna har flyttat in.
Och varför, eller det är klart att det är hårda regler kring det, men är det liksom något särskilt bara för att inte de ska bli stressade, eller finns det någon risk för liksom tävlingspåverkan?
Alltså typ, nu ska inte jag gå in och säga exakt varför, men det är ju som sagt hästarnas hem, det ska ju vara lugnt och de ska ju fokusera på sin uppgift och det de ska göra, och då kan man inte ha en massa folk som springer runt där som inte vet hur man beter sig i ett stall till exempel.
Nej, just det.
Och sen är det ju smittorisk såklart.
Ja, just det, självklart. Ja.
Vad ser du framför dig nu i veckan då? För nu, det börjar idag, det pågår till lördag eller till söndag?
Söndag.
Till söndag, just det. Så lördagen är den stora dagen och sen är det en dag till efter
det.
Ja,
eller
liksom.
Man kan säga lördag, både lördag och söndag är stora dagar. Ja. På söndagen så är det den stora delfinalen då i världscupen.
Okej. Okay.
Så det är på fredagen så kvalar ryttarna in till den tävlingen. Och det är de då så från fredagen som rider bäst som får rida med på söndagen.
Och då är det hopp och dressyr.
Ja, just den här tävlingen är hoppning.
Den stora
och den stora dressyrtävlingen är på lördagen skulle jag vilja säga. För det är då har de som kvalat in på fredagen i dressyren får rida ett eget komponerat program till musik som man kallar för kyr. Mm-hmm. Och det brukar ju vara, det är ju lite som om man jämför med konståkning, det fria åket. De får uttrycka lite mer konstnärlig frihet.
Ja. Alltså det är så jävla spännande det här, för att man är så sjukt långt bort från det om man inte är i det. Det känns som att det är väldigt få som är så ljumt intresserade av hästsport. Ja. Antingen vet man knappt att det är Göteborg Horse Show, typ kanske vi, eller så är man liksom där.
Ja, det är nog lite så kanske. Men sen är ju hästvärlden otroligt stor. Det finns ju otroligt mycket olika grenar och discipliner, och alla kan ju inte allt om allt.
Nej,
man har ju sina små intressen, alltså dressyrfolket hänger där och hoppfolket hänger
det
där, och
det är ju lite så där inne liksom.
You can't sit with us, dressyrfolket. Av allt det här då, finns det någonting under de kommande dagarna som sticker ut för dig där du känner så här, men det här är riktigt guld?
Ja,
eller alltså som du längtar efter?
Jag tror att jag, så länge det jag får titta på en häst så blir jag lycklig. Men jag brukar ju tycka att det är väldigt kul med badge cup, det är såklart. Jag ser fram emot det. Det är roligt att se de allra bästa när de är som allra bäst.
Men det här är liksom lite fria dressyrprogrammet då, där man kör till musik och så. Det kanske är en dum fråga, men går det trender i vilken musik man har? Jag tänker att det sveper en sån countryvåg över världen, eller är det mer att man har så klassisk musik?
Ja,
eller?
Alltså det är lite spännande det där, om man tittar tillbaka, liksom långt tillbaka, då var det ju så här, du rider till klassisk musik.
Ja.
Det är liksom, ja, vad ska man säga? Ja, men klassisk musik, det är inget pop och sånt.
Nej.
Men sen började det liksom smyga in lite så här början på 2010-talet kanske. Att ryttarna började experimentera lite. Ja. Och jag vet att det var en stor grej till exempel när svenska Patrik Hittel red in till, jag tror det var Depeche Mode eller något sånt där.
Aha.
Och folk bara, hur vågar han?
Men sen finns det ju de,
ja men precis, och sen finns det ju de som fortfarande rider till lite mera pampy marschmusik. Liksom. Det kommer ju lite därifrån militären och sådär.
Ja, men om man har öppnat dörren känns det som att det kommer välja in popmusik.
Nu är det, folk rider till vad som helst.
Okay.
Folk kommer rida till Yasin.
Jag tror inte. Jag kommer inte ihåg vem det var som red till Lady Marmalade liksom. Så kommer inte i passage till sådär bollebokor.
Mäktigt. Men om vi är nu i tävlingarna då, vilka är de stora namnen? Vi har ju en som ställde in här nu då.
Ja, men Nanna Skolborg Merall, de har ju EM silvermedaljör för en dansk ryttare, en ung ryttare som har gjort jättekarriär väldigt fort med väldigt bra hästar. Så hon var ju det absoluta största namnet inom dressyren. Men på hoppsidan har vi ju hela svenska EM-laget. Vi tog ju EM-guld i hoppning i höstas. Och vi är regerande OS-mästare och VM och på hoppsidan. Så att hela det gänget utom Malin Bajard kommer ju av absoluta toppeliten inom svensk hoppning.
Vad gör Henrik von Eckermann?
Ja, det är frågan. Förklaringen jag fick från Thomas Storjesen och tävlingsledaren var att hon inte gillar att, eller hennes häst Indiana gillar inte att hoppa inomhus.
Okej. Okay. Är hon fortfarande ett av de största namnen? För det är ju liksom den svenska ryttaren som flest har koll på, tänker jag.
Ja,
hon är ju extremt klassisk.
Ja, hon är ju lite, det finns ju en del ryttare som är lite av inventarie i Skandinavium liksom.
Men hur länge håller man, för det känns som att hon har hållit på i typ 20 år, men det kanske hon inte har.
Jo, det tror jag.
Ja. Men kan man hålla på så länge?
Ja,
eller uppenbarligen?
Så länge det kan vanligt? Hålla det kvar.
Är det vanligt?
Det är ju det som är så fint också med ridsporten, att det spelar inte så stor roll hur gammal du är.
Nej,
utan
okay.
Många kommer igång sent, och jag menar, är du 30 så ses du som ung i ridsporten.
Okay.
Titta på Ulla Håkansson, hon är 86. Och tävlade i Falsterbo i somras.
Nej.
Jo.
Men von Eckermann nämnde du där också. Han är ändå världsetta.
Ja, det är han.
Är det dressyr eller hopp? Förlåt.
Hoppning. Okay. Han är världsetta, och han har varit det längst av alla någonsin.
Är han typ liksom bland de största vi haft inom hopp?
Ja, det skulle man nog kanske våga påstå. Nu kanske jag blir skjuten av någon. Men ja, det tror jag nog att vi kan säga att han är.
Ja, och han kommer med sin häst King Edward.
Ja, är bland det... annat. Han har tre hästar med sig, tror jag.
Heter de alla som potatisar?
Nej. Nej, men King... potatisen och King Edward är hans absolut största häst. Det var ju den han hade med på VM och EM och så.
Ja.
Så det ska bli kul att se dem. Men han har också med sig Kalitsi, som var det här stoet han ramlade av på i Bordeaux.
Just det, där han skadade sig ganska allvarligt, va?
Nej, det, nu blandar du ihop dem.
Nu blandar jag ihop dem. Ja.
Det var Peder Fredriksson.
Ja, det var Peder Fredriksson. Mm. Med ursäkt. Okej, men han har med sig de två och så en häst till.
Ja, precis. Mm. Och det kommer jag inte ihåg exakt vilken det var.
Men i tävlingen, då rider han på en av dem, eller?
Eller får man byta? Båda två
sönder. Nej, men han gör en sån Jean-Claude Van Damme-split.
Ja, exakt. Och,
han har den andra som handhäst.
Ja, men jag tänker om man får byta häst mellan liksom, kvalet till finalen.
Ja,
typ,
ja, jag är lite osäker på reglerna där kring. De brukar ju typ välja häst, liksom, det som känns bäst.
Okay.
Så. Man, men då har man med sig ju aldrig häst en bit in i ett lopp. Nej, det har vi ju lärt oss från Wag the Dog. Kommer det väl
vara? Ja, det kommer jag inte ihåg. Kul, man kunde göra det som ett depåstopp mitt under banan inom.
Var in snabbt.
Ah, ja, men då har man liksom med sig tre ifall det skulle hända någonting då, så man har lite valmöjligheter.
Ja, att han kanske vill att de ska få lite erfarenhet av att åka på just tävling det. Och känna på banor och lite sånt där. Kan
just det är också det att de måste liksom få ett lugn i att bara åka till alla de här platserna såklart. Ja.
Precis, det är ju liksom en erfarenhet.
Bo i olika parkeringsgarage bredvid andra hästar som de kanske hatar. Och...
Ja, precis.
Ja, det är så sjukt. Man, det är, som då utanför så tänker man ju inte på att det faktiskt är djur.
Alltså, individer. På något sätt,
individer, nej, precis, med olika som liksom ska,
gärna.
Ja, som ska ta som hand och må bra och typ. Ja, det är ju sjukt flummigt alltså.
Men det här att det är så framgångsrikt nu, det här ryttarlaget som tog guld i EM, alltså vad är det som pågår i Sverige? Varför är vi så bra just nu?
Det är väl en bra fråga, men som man tittar på Eckermann så har han väldigt många bra hästar just nu som han rider på toppnivå. Så det kan ju vara en förklaring, men exakt varför vi är så bra just nu, det vågar jag inte svara på sådär, ja, men det är därför, utan det är bara ride the wave liksom, tror jag.
Kan vi få någon prognos på om det blir några svenska guld i världskuppen?
Ja, alltså just nu så leder ju Eckermann på hoppsidan och Patrik Kittel på dressyrsidan, så det bådar ju gott, men vi får ju se, allt kan hända och vända, för det är final i april, så det får vi ju se.
Senast du var här och vi pratade ridsport så var vi inne en del på den här skandalen som varit i Danmark liksom, med dressyrhästar och hur liksom, hårda regelvidriga tag det har varit. Vi hade några exempel på sådana skandaler. Liksom. Hur har det påverkat horseshowen i år på något sätt? Eller är den diskussionen närvarande?
Alltså,
liksom?
Det är klart att den diskussionen är närvarande. Alltså, det man kan säga är att det när avslöjandet där kring Hellstrand och de hårda träningsmetoderna.
Den danska superstjärnan.
Ja, precis. Ja. Numera, han är avstängd ett år då från landslaget, men han är landslagsryttare. När det kom till ytan i liksom lite större media så blev det mer att det var många som liksom fick lite vatten på sin kvarn och sa vad var det vi sa, och det här är problem som man har belyst liksom tidigare. Så det har väl, den diskussionen har ju liksom alltid pågått, och nu kanske den är lite starkare än vad den har varit innan.
Mm.
Så det är klart att alla tävlingar har ju ögonen på sig, och men det man kan säga är att de här skandalerna då som har avslöjats, det har ju inte hänt på tävling, utan det har ju varit liksom i deras egna stall med dold kamera, och det är liksom ingenting man visar upp. Men liksom, pratar man med tävlingsledningen för Gothenburg Horse Show så säger de ju att de har ju folk ute på framridningen, på liksom backstage, som har ögonen på alla som är där med hästarna och ser till att hästarna ska behandlas väl och följa alla regler och djurskydd och sådär.
Mm.
Så att det har de ju både ögon internt, och sen kommer ju publiken såklart och titta noga.
Ja, det är 5 dagar från och med idag då som detta pågår i Skandinavium, Gothenburg Horse Show alltså, med världscuptävlingar och en jäkla massa annat, och du kommer vara där och bevaka detta.
Ja, jag kommer vara där, och jag kommer också ha en liten pågående blogg där jag kommer lägga upp lite grejer på våran sajt. Mm.
Hur hittar man den? Det är på sajten alltså?
Ja, på gp.se, och där kan man också ställa lite frågor eller chatta eller komma med inspel kring vad man vill se och sådär.
Mm. Där kommer jag surfa in och bara se bara hur tugget går nu när man har fått lite blodad tand.
Ja, jag känner mig initierad plötsligt. Det gick
eller hur, men man är som en sån där, du vet, att man är så snabb i början och tror att man vet massa saker då.
Liksom, man är så, ja, Eckermann.
Nu är jag en hästkille.
Tre hästar för Eckermann. Så som jag säger till någon jag träffar på gatan
bara
idag.
Så du vet, det är bara en häst för tävling. Berättar jag stolt för alla. Rebecca, tusen tack. Rebecca Adin är det. Jag syftar på vår kollega på GP. GP-sporten. Tack för idag. Ha det så bra på horseshowen, och så hittar man dig på sajten med uppdateringar därifrån.
Tack så mycket.
Nyhetsshowen tar sig vidare till nya ämnen. Rebecca Adin är på väg till Göteborgs Horse Show senare under dagen då, som är igång. Något annat som är liksom väldigt Göteborgs präglat och präglar den här stan är ju Liseberg såklart. Och för drygt en vecka sedan nu då så bröt ju den här branden ut som mer eller mindre totalförstörde Lisebergs nya vattenland Oceana, och som en katastrof som också kostade en människa livet. Detta har ingen missat och frågorna har varit många. Hur kunde det här hända? Vad händer nu? Hur mår alla som har påverkats av det här på olika sätt? Idag så kommer representanter från Liseberg hit till Göteborgs-Posten och ska chatta med våra läsare. Det drar igång här på sajten under morgonen och de ska försöka svara på deras frågor. Det är ju många som undrar saker, och en av dem som är här på GP idag, det är ju du, Mårten Westlund, kommunikationschef på Liseberg. God morgon, välkommen hit.
God morgon, Mårten. God morgon. Tack för att vi får vara här.
Ja, tack för att ni är här. Du, 9 dagar sen är det idag som den här branden bröt ut och katastrofen var ett faktum. Hur går dina tankar idag?
Ja, men det är svårt. De här 9 dagarna har varit på något sätt, de har gått otroligt fort samtidigt som de har gått oändligt långsamt. Det har varit så många olika perspektiv. Så att just nu känns det lite grann som en dimma när man försöker titta bakåt, och vi har inte egentligen haft möjlighet att titta bakåt. Jag har jobbat nonstop sedan det här hände och ja, men det har varit otroligt sorglig och omtumlande period för alla på Liseberg. Men märker man ju också ifrån göteborgarna som är genuint ledsna över både att vi har förlorat en fin göteborgare i Patrik, men också att man har förlorat någon form av liksom framtidshopp som många har drömt om, och gå, att man ska gå med familjen och bada på Oceana. Liksom.
Mm. Hur har ni arbetat på Liseberg för att hantera just de här känslorna? Att det är ju liksom ett trauma för många att det här har skett. Liksom. Hur gör man för att hantera en sån situation från uppifrån, från ledningen, ja, som är ansvariga för alla som jobbar där?
På många sätt. Dels i grunden så har ju Liseberg, tycker jag, en väldigt fin liksom, omtänksam grundton. Det är en omtänksamt företag, en omtänksam organisation där känslor är liksom väldigt centralt i det vi gör. Det brukar vara glädje, nu är det sorg. Men man har liksom öppnat den dörren, så det är väldigt lätt att vara transparent med sina känslor på jobbet för alla. Sen så tycker jag att Stefan, en kollega som håller i vår intern kommunikation, har gjort ett fantastiskt jobb. Han har berättat allt som liksom krisledningsfunktionen får in. Han har berättat hur det känns ute i organisationen och gjort både videoinslag men också uppdateringar flera gånger varje dag, så att alla har fått all den information som vi har. Och också berätta att det här vet vi inte.
Nej.
För det är minst lika viktigt att berätta vad man inte vet och försöka liksom adressera frågor som folk funderar på, men där man, ja, men det här har vi ingen aning om.
Nej.
Och det är ju många frågor som finns, och du kommer säkert få jättemånga i GPS chatt senare idag. Har du någon känsla åt vilka frågor som kommer komma mycket av?
Ja, men nu har jag ju tjuvtittat lite grann. Och det var ju väl inte så att jag blev förvånad, utan väldigt mycket handlar ju faktiskt om framåt. När tror vi att Oceana kan vara återuppbyggt? Vad var det som hände? Många barn har frågorna liksom, att man kanske inte förstår riktigt så här, vad är det som har hänt, utan man tror att hela Liseberg har brunnit ner. Så är det ju inte.
Är alla kaninerna okej?
Hur mår kaninerna?
Formulering jag läst om.
Ja, precis. Så att det är väl den typen av frågor som vi kommer att svara på. Och säkert många andra också.
Finns det något mer som har framkommit kring, alltså en av de allra största frågorna är ju, hur kunde det här hända? Vad var det som satte igång det här? Finns det någonting mer ni kan säga nu?
Nej, det är ju en förundersökning som råder. Vi har ju precis lämnat liksom det akuta krisstadiet, räddningstjänsten. var ju inne igår igen och släckte en liten brand, men nu har man ju lämnat, så att nu är det ju NCC som förfogar över byggarbetsplatsen. Och polisen är där och genomför sina undersökningar. Så att det är ju supertidigt, och det här är ett komplicerat projekt med väldigt många involverade. Så att det kommer dröja, tror jag, innan vi har någon form av svar eller indikation på vad det var som startar.
Lisebergs styrelse har ju meddelat att man vill återuppbygga Oceana.
Ja.
Vet du hur argumentationen har sett ut där, om det var liksom ett självklart beslut?
Jag har inte suttit med i det rummet, så jag kan inte säga exakt hur det såg ut. Men jag tror att i mångt och mycket så handlar det om att det här är inte bara en fråga för Liseberg, utan det är liksom en fråga för Göteborg. Och Göteborg har inte riktigt... liksom, göteborgarna skulle inte acceptera att man inte återuppbyggde det här. För det är en del, Liseberg är så tajt kopplat till våran identitet. Och det tror jag man känner det och verkligen står för det från politiskt håll också. Att det här är jätteviktigt att det här kommer tillbaka.
Mm. Jag tänker på samtidigt, det finns ju något, har jag ändå tyckt mig kunnat uppfatta liksom en viss oro nu när det händer sådana här väldigt jobbiga saker som berör väldigt många. Liksom en oro kring nöjesparker lite grann. Vi hade Gröna Lund, en dödsolycka här nyligen. Nu händer det här där, ja, som alla vet vad som har hänt. Liksom, hur påverkar det liksom ert arbete framåt inför säsongen och sådär? Att folk kanske liksom får en viss olustkänsla, om du förstår vad jag
menar. Absolut, och jag delar din bild. Jag tror att det började under pandemin när vi lärde oss att det var farligt att vara nära varandra. Det på något sätt har präglat oss. Det har vi ju sett också på parken, att man gillar inte att köa på samma sätt. Man har ett annat liksom, liten aversion till det på ett annat sätt än vad man hade tidigare. Och så kommer en massa obehagliga händelser, både lokalt liksom kring nöjesparken, men också ute i världen. Man har en känsla av att stora folksamlingar, det känns inte helt hundra.
Nej.
Så vi jobbar ju supermycket med, dels med synliga, har många vakter som är ute så att vi syns och pratar om vår säkerhetskultur och allting vi gör. Men absolut, det där gemene man funderar nog ett extra varv. Men så är det ju superviktigt att vi känns som en trygg och säker och glad och rolig plats.
Är det liksom det viktigaste när man jobbar med kommunikationen just? Jag tänker att, säkert naivt, så tänker jag att när man jobbar, när man tänker att man jobbar med kommunikation, så ser man ju inte framför sig att man ska jobba med kommunikation så som du har gjort de senaste 9 dagarna.
Nej, det är ju det värsta man kan tänka sig, även om man på något sätt har en byrålåda med krisplanen i, så hoppas man ju att den aldrig ska aktiveras.
Men den här andra då, känslan kanske av att folksamlingar är lite mer bara allmänt obehagliga, hur kan man liksom som kommunikatör eller som kommunikationschef komma till rätt med det?
Ja, det är ju jättesvårt. Men det är ju att prata glädje och så peka på de här sakerna som vi faktiskt gör. Vi jobbar just nu till exempel med Lisebergs gyllene regler som ett sätt att på ett positivt sätt prata om att, vet du vad kul att du ska komma hit till oss. Vi har en överenskommelse för att alla ska ha så roligt som möjligt, så följer vi de här reglerna. Istället för att det liksom ska vara en del i all de allmänna köpvillkoren som ingen någonsin tar till sig, så liksom att det finns någon form av liksom ändå positiv grundöverenskommelse. Att det här gör vi för att alla ska ha så roligt som möjligt.
Jag tänker, när man hör dig prata om hur den här veckan har varit och när man läser andra från Liseberg och andra vittnesmål, så märker man ju så här, du är jätteberörd, andra är jätteberörda. Hur tror du det kommer vara när du typ har lite ledigt om några dagar eller bara varvar ner och liksom det här sjunker in liksom?
Ja, men då kommer ju tårarna, de har ju kommit längs vägen också. Jag kan knappt prata om det nu, men liksom, jag tror alla påverkas på olika sätt. Vissa gråter varje dag, vissa gråter när man går på toaletten, och för andra så kommer folk kommer vara jättepåverkade. Det märker man ju verkligen internt, att det är, folk är väldigt, väldigt tagna av den här upplevelsen. Och särskilt de som har jobbat nära Patrik. Det är en nära kollega och vän som man har jobbat med och respekterar. Och man känner verkligen med familjen. Så att, jag tror att jag kommer nog bli en liten blöt fläck liksom, när jag kan sätta mig ner och slappna av.
Är det så att man plockar in någon typ av liksom kris- eller samtalsstöd?
Ja,
och sådär?
Alla har fått möjlighet till samtalsstöd flera gånger. Vi har haft vår företagshälsovård på plats med psykologer och samtalsterapeuter. Så alla har den möjligheten. Mm. Så det tycker jag har funkat jättebra.
Framåt nu då, återuppbyggnad ska ske. Kanske svårt att säga när det drar igång, eller vad kan man säga liksom om det projektet i nuläget?
Att det är superprioriterat, inte bara ifrån oss utan även ifrån de andra berörda parterna, att vi är väldigt måna om att det här ska gå så fort som möjligt. Liksom. Nu har styrelsen satt en ambition om att Oceana ska byggas återigen, och det är vi superglada för. Och nu är det bara fullt ställ för att göra det på rätt sätt naturligtvis. Liksom. Det är massa det steg som ska gås igenom här med förundersökning, och det är en massa tillstånd som behövs innan man börjar riva vissa delar, och sen så en återuppbyggnad, en utvärdering av, är det någonting som ska konstrueras på något annat sätt eller så. Det är ju saker som vi inte har en aning om.
Man är ivrig för att så här, nu måste det här bli klart, och samtidigt så ligger det en sån här, vi vet inte bakgrunden, men någonting har ju gått fel. Då kan det ju kanske finnas en oro för att man ska liksom stressa då och missa saker.
Ja, och det får man ju inte göra. Nej. Men jag tror att alla lägger det här på väldigt hög liksom prioritetsnivå. Mm. Sen måste vi göra det rätt. Mm. 100%. Det är viktigare än fort.
Just det. Du sa innan att du var inte med liksom på styrelsemötet där man beslutade att man skulle fortsätta och att man skulle bygga upp det igen. Men kommer du ihåg hur det kändes när du fick det svart på vitt? Liksom, få veta att så här, ja, men det finns ett framåt här.
Jag hade det nog på känn. Ja. Men det var ju väldigt skönt. Och särskilt i organisationen så var det ju så här, åh gud vad skönt att vi får ett sånt beslut. Det gör ju... Jag har lite grann beskrivit tillvaron här nu liksom, som att vi är en kompass som bara står och snurrar. Man vet inte vart vi ska. Eller, det här gav någon form av nord, någon form av riktning vart vi ska. Sen så är det en jättelång väg dit. Men det var väldigt skönt att få det beslutet.
Och om en liten stund här ska ni chatta med GP:s läsare och svara på deras frågor. Det kan man gå in på gp.se och läsa och ta del av det helt enkelt.
Precis.
Vi säger tack till dig Mårten Westlund då, kommunikationschef på Liseberg, för att du kom hit till oss den här morgonen.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Ja, chatten är redan igång på gp.se då, där läsare kan ställa frågor till bland annat Mårten Westlund som var här just då, kommunikationschef på Liseberg, om alla frågor man har helt enkelt om vad som har skett och vad som kommer att ske framåt och sådär. Vi bryter av med någonting helt annat. Någonting världsunikt.
Något världsunikt. För igår kom nyheten att Sam Mendes, alltså som har gjort 1917 och American Beauty bland annat, filmregissör. Han ska regissera Beatles-film nu. 4 Beatles-filmer.
Oj.
En per bandmedlem. Är det en bra idé? Kommer filmerna bli bra eller inte? När ska de släppas? Det vet vi inte. Men jag tänker ändå recensera dem som första person i världen. Tänker jag att GP är först här.
Världens första recension av 4 filmer som inte kommit ännu.
Som inte har spelats in. Men jag påstår ändå att jag vet lite grann om hur de här filmerna kommer se ut. Vi börjar med filmen om John Lennon, för det kommer Sam Mendes också göra. Han kommer börja med John Lennon-filmen, och så kommer man känna så här, det här var inte så svårt. Det var jättebra att göra. Jättebra idé att göra en film per bandmedlem. Det finns mycket att ta av här. Vi har relationen med Yoko Ono, superintressant, relationen till sina fans, hela grejen med liksom hur han dödades, allting. Det hände grejer runt John Lennon. Jag ser särskilt fram emot scenen när amerikaner går i taket, när John Lennon i en intervju sa att Beatles är större än Jesus.
Ja, just det.
Man brände. Och det, alltså sådana skivbål gör sig sjukt bra på film.
Ja, det har man ju sett de bilderna i dokumentärer och så, när de står där.
Eller hur?
Blasphemy.
Och så tänkte det liksom i en Sam Mendes så här. Jag tror att det kan bli sjukt snyggt.
Är det så en lång scen utan klipp i 10 minuter?
Ja, det är väl sånt han håller på med. 1917, precis. Så kommer det vara. Man bara ser en radio-DJ som kastar av sig lurarna, går ut med sina Beatles-skivor, bränner dem, alltså i en enda tagning. Jag tror den här filmen kan bli svinbra så länge inte Sam Mendes gör det misstaget många gör och John Lennon för sympatisk och ointressant. Måste behålla hans lite tjuriga sida. Han hade ju för vana att kalla till exempel sina fans tjockskalliga och alldagliga, och den lilla vibben vill jag gärna ha med.
med.
Ja, men det tycker jag. Jag håller med. Eller hur? För att det är ibland som att han ska liksom vara den store filosofen, men han är också en jävla lärd.
Ja, verkligen en jävla lärd. Och fokuserar man på lärdigheten, och man får mycket lärd, då tror jag, på, eller det här är en fyra. Det här är en fyra, det är inga konstigheter.
Fyra
till John Lennon-filmen. Paul McCartney-filmen. Här har jag garderat mig lite, för här finns det två vägar att gå. Den här kan bli så jävla tråkig om den typ fokuserar på att han träffade ett gulligt lamm 1975 och blev vegetarian.
Ja, just det. Flytta ut på landet.
Ja, och djurrättsorganisationsställningen. Om det får mycket plats, då är det en tvåa. Ja. Men jag tror också att Paul McCartney-filmen skulle kunna bli den enda femman av de här. Ifall den fokuserar på den ganska välspridda konspirationsteorin att Paul McCartney dog i en bilolycka 1966 och att de övriga bitlarna då i samarbete med MI5 bytte ut honom mot en lookalike.
Och om man lyssnar noga på I Am The Walrus så förstår man att det handlar om det här.
Exakt, det är en utav, bevisen. Ett annat bevis är att han är barfota på omslaget till Abbey Road.
The Walrus is Paul.
Exakt, så att det här kan bli en femma. Fokuserar man på djur så är det en av de svagaste filmerna, då är det en tvåa. Ja.
Jag har alltid ömmat för, eller sen jag såg den här långa Beatles-dokumentären som jag inte sett hela ens, men på Disney. Ömmat för Paul McCartney.
Ja.
För att han var ju liksom den mest strukturerade som bara ville komma in och göra en skiva.
Exakt.
Och typ var jättemusikalisk, och så satt bara John Lennon och var liksom påtänd så det sjöng om det.
Ja.
Och liksom han bara ville jobba typ.
Precis, och det är inte så mycket att bygga en film på.
Nej,
så
här,
nit och slit. Nej, det är fint, du kanske känner igen dig, det är gulligt.
Jag känner med honom. Liksom.
Ja, du känner med honom, och det gör man ju. Men jag tror ändå att man får... Alltså om du jämför med MI5-spåret, du fattar ju vilken av dem som blir en femma. Liksom.
Inte det här med att han alltid var i tid men aldrig fick beröm för
nej, det. Nej, precis.
Men alla älskar John Lennon som bara var försenad.
Ja, och hatar sina fans.
Ja,
det är lite så. Så att en två eller femma beroende på väg man går. Och nu börjar vi komma till där det kan gå riktigt snett då. George Harrison. Mannen som ändå älskade transcendental meditation. Kanske mer än någon annan människa i hela världen någonsin har älskat transcendental
meditation.
CA-varning. Det är det. För de andra bitlarna var ju det här en fas. Det blev ju hela hans liv.
Ja, han åkte till Indien.
Är det CA? Det är det nog inte. Att hela hans liv gav han upp för det här. Liksom. Åkte till Indien, lärde sig spela sitar. Jag ser framför mig en riktig jävla pissfilm. Sam Mendes regisserar ju, alltså du vet den här scenen i American Beauty när tjejen hänger i taket och det ramlar ner rosenblad.
Just
tänk dig den, fast det är 2 timmar och 27 minuter med sitar i bakgrunden. Svag tvåa.
Ja.
Svag tvåa blir det här. Många roliga cameos i och för sig, eftersom att han bjöd ner typ alla till någon sjukt indisk.
Ashram där.
Exakt, så att, kul att se vem ska spela Mick Jagger och vem ska spela Donovan och så. Lite intresse, men ändå bara en svag tvåa. Och sen då Ringo Starr, för att jag tror att Sam, liksom jag och alla andra, kommer ta Ringo sist. Och tänka när han gör de andra filmerna, det där med Ringo, det löser sig längs vägen. Och sen kommer han sitta där med en jävla idétorka någon gång runt 2037. För man undrar ju lite, vad ska den filmen handla om? Ska den vara med liksom och handla om att han fick vara med och sjunga en låt per platta? Ska den vara med? Kanske kan den handla om vem som egentligen är upphov till uttrycket Ringo Starr är inte världens bästa trummis, han är inte ens världens bästa trummis i Beatles.
Nej.
Kanske är det det, eller att Sonny Liston, boxaren, sa min hund är bättre på trummor än grabben med stor näsa. Jag vet inte.
Men det är inte det som är Ringos storhet.
Nej.
Han är ju en stämningshöjare.
Han
liksom.
Är en stämningshöjare, men samtidigt, vad bygger man film på här? När Beatlarna var på låtskrivarläger i Indien 68, 3 månader var de där, då skrev McCartney som 20 låtar liksom. Ringo skrev klart sin första låt. Alltså han skrev inte sin första, han skrev klart ett utkast han hade med sig ner.
Alla hans låtar är så himla så lite kooky också.
Ja.
Att det är under vattnet mycket. Ja. Så, också på Octopus Garden, Yellow Submarine.
Det kan bara, bli
what
det.
If, tänk om man levde bara under vattnet. Ja. Så här, far out. Jag skriver den låten. Ja.
Jag tror filmen kan bli rätt seg. Och det som gjorde att jag verkligen kände att den kan bli tråkig var när jag läste om hur de bestämde vilka som skulle vara på omslaget i Sgt. Pepper. För då det här omslaget med jättemycket människor på, när Beatlarna är i mitten. Och då fick alla Beatlar välja några personer, och John Lennon valde en massa politiker, bland annat Hitler. Butler, men han är dold bakom Beatles. Smart då. Mm. Och George valde såklart en massa indiska gurus och så vidare. Ringo Starr valde inga, för han tyckte de andra hade valt så bra personer. Så den är Ringo. Svår, Ringo. Man gillar ju Ringo. Det kan bli fint, men jag tror inte det blir så bra. Så, men vet du vad, jag ändrar mig nu. Det blir en trea för Ringo. Ja. Det blir en trea. För jag kommer hellre se den. Och den kommer också vara kortare. Harrison-filmen kommer ju vara minst 2,27.
Ja, för den kommer säkert vara lite så här abstrakt och flummig.
Så abstrakt och flummig.
Och att han spårar ur i olika...
Jag hatar filmer där man inte vet vad som är dröm och verklighet.
Nej.
Så att den är... Nej, men jag sänker
den. Så kommer det 100% vara.
Ja, den kommer vara katastrof. Vi hoppas lite på Ringo då. Det blir en trea på Ringo. Ungefär som han var.
Det är också lite där att man ska liksom Marvelifiera Beatles och bryta upp det i 4 filmer. Och sen ska de göra sån Avengers liksom med alla.
Ja,
typ.
Exakt.
Till slut,
ja. Ja.
Det stör mig lite grann.
Lite.
Ja, vi talar om musik här, om Beatles. Nu ska vi prata mer musik. En country boom, känner ni den? En våg av country sveper över världen. Är det så? Över Göteborg kan man väl säga det i alla fall, med nya klubbar som öppnar och sådär. Och en som har varit på den här senaste countryklubben på Skeppet då är ju dagens gäst Jan Andersson, och vi ska snacka lite country med dig, Jan, som är här i egen hög person. God morgon, Jan.
God morgon.
Hej Jan.
Och en av andra liksom Göteborgs, kanske Sveriges stora liksom country ansikten utåt, ett bultande countryhjärta.
Ja,
har du i alla fall.
Tack, vad fint Ina att Lundström. Höra. Tackar.
Du Jan, du har skrivit en lång text för GP Kultur om country, och du är ju liksom lyssnar mycket country och det är country.
Inte bara.
Nej, julmusik vet vi bland annat, men
och mello
också. Du täcker
de
det mesta.
De tre stora.
Exakt. Men om man bara ska då, för att exemplifiera, du lyfter ju några grejer i din artikel då liksom som tecken i tiden på att ja, den här countryvågen, det kanske har pågått ett tag, men att det ändå liksom flodvågen sköljer fram extra kraft.
Den har ju pågått ett tag. Det slog mig nu att det är 10 år sedan nu sedan Gils Veranda började sändas på SVT. Häromveckan bara.
Från Nashville.
Från Nashville, ja precis. Nej men 2019 så började West Coast Country Festival rulla ute på Åbytravet. Stängde igen 2020, 2021 på grund av pandemin. Och vågar inte dra igång 2022, men började försiktigt förra året. Och kommer tillbaka med full kraft nu i april. Jättestor festival där ute. Inte jättestora namn, men det är liksom okej namn tror jag.
Men är det Travaste häst samtidigt?
Men de vill ju säkert gärna göra en connection mellan musiken och hästarna liksom. Just så att det finns ju någon slags höbalsromantik där ute, tänker jag.
Ja, såklart.
Nej, och sen som du nämnde, den här trevliga festival var det egentligen inte, en countrykväll på Skeppet som 4 kompisar har dragit igång och som troligtvis kommer tillbaka till våren igen. Det är inte klart än, men det var en väldigt mysig tillställning.
Head over boots.
Precis. Och sen ute i Mölndal på restaurang Roy, om ni vet vad det är, som är mest känd för öppet dygnet runt i vanliga fall. Heartland Country Club kom igång, som en gång torsdagar eller måndagar, vet jag inte, men en gång i månaden så de har livemusik där. Svenska band, utländska som åker förbi och stannar och spelar där.
Vad är det som gör det då? Att det är så mycket country nu? Får du sätta fingret på kanske?
Ja, jag tror att det är. Alltså, det är exakt vad det är, vet inte jag. Men det har ju som blivit en... Om man kollar på Spotify-siffror så har det ökat med 55% de senaste 5 åren. Och det är ju mycket unga människor som lyssnar.
Är det Taylor Swift som ligger bakom?
Det är det säkert delvis. Man börjar lyssna på henne, så går man tillbaka och lyssnar på hennes tidigare skivor, och så upptäcker man att här var ju country i början. Och sen så är det mycket av de här, de sjunger väldigt bra många av dem, och det funkar i små korta snippets på TikTok. Och då,
just det.
Jag tror att röster är liksom en stor del i countryn. Du kan komma undan med lite haltas i röst i många andra genrer, men i countryn funkar inte det. Du kan, måste sjunga rejält bra. Och så kommer de hit och så kan de dessutom uppträda och sjunga då, för de har hållit på så länge. Så att det är nog liksom en Det ena ger det andra. Mm.
Ja. Ja, du har ju snackat om det, Ina, att det är liksom toppa billboardlistorna i USA.
Ja, men precis. Det är lite den här... Alltså, dels har man ju såklart med hela Lil Nas X och nu att Beyoncé håller på med country. Så att genres och liksom också att afroamerikaner claimar lite sitt country-arv öppet på ett sätt som man kanske inte har gjort innan.
Högtid.
Ja, verkligen. Samtidigt som man har de här typ Richmond, North of Richmond och Try That in a Small Town som är lite så lite mer lynchosande country.
Ja. Men som också liksom kapats lite av politiska rörelser.
Precis, av politiska rörelser. Ja. Så att det känns som att det är verkligen i alla läger och från alla håll. Så...
Musiken speglar ju det politiska skiftet eller läget i USA också. Ja. Liksom. Mm. Absolut.
Så är det ju.
Och Willie Nelson har kommit ut för Joe Biden. Så att, ja. Gjorde han redan 2020 så att han har blivit kvar det, tänker jag.
Mm. Ja.
Men hur känner ni då som ändå liksom har lyssnat på country länge, liksom till och med innan countryklubben på Münchenbryggeriet på Södermalm? Så var ni där... liksom, redan före det blev stort i Stockholm.
Ja, just det.
Tycker ni att liksom, det är störigt att alla vill tassa in på er countrymark nu? Eller
menar
är ni bara
liksom, pandaflickorna blir för att Broder Daniel spelade hos Sen kväll med Luke. Ja. Nej, jag tycker det är jättebra. Att, alltså, ju mer country desto bättre, tycker jag.
Mm.
Jag är svårt att säga. Det är ju inte som pannkakorna på en buffé, att det tar slut. Liksom. Så att alla är välkomna.
Ja, men det tror jag också. Sen så, jag tror liksom att country har så mycket, alltså det är så otroligt lättillgängligt. Det är ju ändå gjort för att människor ganska snabbt ska fatta grejen. Mm. Oavsett om det är berättelsen som står i centrum eller att det är bruksmusik som man ska dansa till, så är det verkligen musik för folk liksom, som är enkel att ta till sig. Och då är det som att det krävs bara en enda, det krävs bara att en enda liten person i ens närhet säger så här: du får lyssna på country. Och sen bara, va? Får jag? Och sen kan man bara liksom döna in och uppskatta.
Fast nu känns det som att det kanske är lite så här: du måste lyssna på
country. Och precis, och då blir det ju lite tråkigt såklart. Men just det där att folk liksom får hitta sin del och vad de gillar med country. Och att det inte anses vara så jävla fult. Nej. Liksom.
Det tabut har släppt lite. Som jag fattar lite om de här tjejerna, fyra tjejerna som drog igång Head Over Boots.
Ja, på skeppet.
Som jag fattade så lyssnade de på country var och en för sig, hemma och sig, utan att veta att de andra också lyssnar på country. Så var det någon som kom ut och sa liksom, jag också. Så här. Mm. Och så insåg de att då kan de göra någonting tillsammans då. Ja. Men att det var lite så här, ingenting man kanske skyltade med så.
Men jag, eller Ina?
Nej, jag bara tänkte så generellt typ att det har varit en period med ganska, liksom country är väldigt in your face, både med känslor och
hattarna.
Jag skulle, man kan säga typ att det är motsatsen till kanske Morrissey eller något sånt, lite indie-ideal. Det är ju motsatsen till att man typ så, ja men jag säger en sjukt svår grej som bara tre personer fattar. Alltså det har varit väldigt konstigt att gatekeepa country, för country är så bred i sig.
Just det.
Men att vi kanske också går mot en period där folk är rätt sugna på det där. Du nämnde ju det med TikTok, att det passar bra i såna här TikTok-snippet. Att man ganska snabbt liksom får en låt i ansiktet, man fattar vad den handlar om. Att det här med att liksom lyssna på någon svår 27 minuter lång slinga med triangel i någon konstig New Order-version. Alltså typ, att det kanske...
Här är det mer just the man.
Och det kanske passar TikTok-generationen ganska bra.
Precis, och man känner snabbt om man inte gillar också. Liksom. Då kan du gå vidare och lyssna på något annat, men annars så liksom, man sugs in väldigt lätt.
Men det finns ju då en liksom bred country-flora sen liksom en herrans massa år tillbaka och mycket att välja på i USA. Men typ den svenska country-scenen, alltså de flesta tänker väl på David Richard typ, alltså de som inte är så insatta, men vad har vi där med liksom? Hur ser den ut?
Jag kan bara uttala mig om vad vi har haft. Jag har väldigt lite att säga om vad vi har.
Och vad är svensk country? För jag vill minnas att du och jag vid något tillfälle för flera år sedan, jag kommer inte ihåg om det var en diskussion eller att du bara förklarade för mig hur det låg till, men jag kan eventuellt ha tagit det som en egen take senare, jag vet inte, men att typ så Alf Robertsson typ är svensk country liksom. På vilket sätt då?
För att det är countrymusik. Han har ju också gjort försvenskningar av många countrylåtar. Alltså jag tycker ju, helt sinnessjukt att jag får betalt för att prata om det, jag ska bara nypa mig i armen. Jag tycker ju så här att det är alltså country, det är såklart, jag är inte jättebra på musikteori. Det går säkert att säga att så här, det här är country för de här och de här noterna spelas på det här och det här sättet. Men i countrytexter så drar man ju allting till något väldigt vardagligt och något väldigt konkret.
Steg på Finlandsbåten.
Precis, och då tycker jag att liksom i en översättning där man där som, nu var det inte Alf Robertson som skrev sådär herrans många av de översättningarna, men just med några av dem i alla fall, att just göra det så himla svenskt.
Ja, titta där, där går Lasse och Marie.
Precis, att inte sjunga där går Jodie and the Kids, som kanske Mats Rådberg gjorde, utan att liksom så här ändra det till Lasse och Marie. För mig är det väldigt mycket vad country har för dragningskraft på mig, att det låter som att man bara lyssnar på en vältalig full farbror i en bar.
Mm. Vad känner du, Jan?
Nej, men jag håller med inom det. Sen har jag ett benkoll på svensk country. Jag har faktiskt inte det.
Nej, men den kanske inte är
men,
så
men,
stor.
Nej, men det är, liksom. Alltså, det är väldigt närbesläktat med dansbanden. Det har alltid varit. Lasse Stefans, ett av banden som kommer med Livförstående på lördag. Ja. Så pushar jag det lite också. Som kommer med en typisk Lasse Stefans countryfärgad låt med fiol och lite folkmusik vibbar i sig. Mm. Och samtidigt så låter Hasse Andersson också. Liksom. Mm. Det är inte för alla, men det är folkligt, det är lättillgängligt och det är ganska lätt att stampa med foten.
Och Gunilla Persson stod för den popcountryn lite grann med dansarna då kanske.
Precis. Ja. Så att det är ju, alltså Robertson står för den svenska country, men det finns mycket svensk country som strävar efter att bli amerikansk men ändå behålla det svenska på något sätt.
Ja, men precis.
Det där mötet där som är spännande liksom, och som blir lite unikt svenskt också då.
Ja, det blir det.
Du har ju en lista, en countrylista. Du har satt ihop.
Jag la nästan lika mycket tid på den som du skriver artikeln.
Ja, för den är...
Flytta låta fram och tillbaka, upp och ner. Och kan, det, kan få den vara med, får den inte vara med. Ja, men så är det, absolut.
Och
det medvetet har jag tagit bort liksom Dolly Parton, Johnny Cash och Waylon Jennings och har lite mindre namn där.
Ja.
Den ligger i artikeln. Ligger en länk i slutet.
Ja, men där kan man få lite introduktion liksom.
Absolut.
För de som är nyfikna och inte vill göra bort sina om man går på countryklubb. tror ni det är liksom countryvågen över om 2 månader? Att då ska alla lyssna på någon sån skibidibap jazz? Eller liksom. Det kommer såna.
Ja, då är allting borta. Nej, men enligt den här människan, killen som driver projektledare ute på West Coast Country Club, han menar att det är här för att öka liksom. Det är stort nu, men det kommer bara fortsätta växa.
Ja.
Det är hans linje och jag ser väl inte någon orsak att det skulle dö ut heller.
Nej.
Woody Westward är 25 år snart, så att
ja, jag tänkte på det.
Still going strong.
Du har ju pratat med han Kim som startade det, Woody West, som ju ändå har funnits jättelänge och liksom var ohotad country club. Är han glad över att få lite konkurrens nu då?
Jag tror faktiskt det. Därför att det är samma sak där, att det är ju, alltså, ju fler som lyssnar på country, det är en kommersiell verksamhet de driver, de vill in så mycket folk som möjligt i Pustervik så de kan boka större och större namn. Och ju fler som lyssnar på country, desto större blir underlaget för dit folk.
Mm.
Sen kanske det krockar någon enstaka kväll med en annan arrangör. Så, men jag tror att alltså effekten att få in mer som öppnar sig för musiken är viktigare än att det krockar någon enstaka gång.
Mm. Countryboomen har tagit över Göteborg och världen. Det är rubriken på texten som ligger ute på vår sajt. Jan, där kan man också hitta där om man scrollar runt lite grann, en spellista då. Tusen tack Jan.
Tack så mycket.
I vanlig ordning, underbart att ha dig här. Vi går vidare i programmet.
Tack.
Åh, klockan är så mycket, men vi måste ju ändå ha lite bakvagn på det hela, va?
Ja, för igår hade dokudraman Pepe premiär på Berlins filmfestival. Based on a true story, och den storyn är att Pepe är en flodhäst i Colombia.
Där jag trodde det var The Frog det skulle handla om. Men
nej, inte Pepe the Frog, utan Pepe the Rhino heter det väl, flodhäst.
Hippopotamus.
Pepe the Hippopotamus. I Colombia, tänker du Kalle, där ska det väl inte bo flodhästar?
Ja, men jag vet.
Du vet.
Pablo Escobar.
Pablo Escobar importerade en herrans massa flodhästar från Subsahara, subsahariska Afrika, till sitt privata zoo.
Mm.
Och Pepe är en av de här då kokainflodhästarna, som de brukar kallas.
Mm.
När myndigheterna dödade Pablo Escobar 1993 tog de hand om djuren i hans zoo, skickade dem till djurparker runt om i landet. Inte flodhästarna, eftersom det då enligt forskaren Natalio Castelblanco var logistiskt svårt att flytta dem.
Ja, det kan man ju nästan tänka
sig.
Svårt att få upp dem, de är ju så skickliga på att gömma sig i maritima miljöer.
De är ju det. Ja. Och de har ju förökat sig sedan dess då.
Mm.
De senaste siffrorna som jag har hittat är från 2021. Då var de uppemot 120 flodhästar.
Ja.
Och den siffran tänker man att den om 10 år, så här 2035, då kommer den vara 10-dubblad.
Ja, kanske. Mm. Det är ett bra gäng flodhästar.
Det är det. De har ju inga naturliga fiender i Colombia heller.
Nej, inte ens myndigheterna.
Nej, så det är en invasiv art på alla sätt. Man försöker komma rätta till problemet på olika vis. Kastrering är det man har försökt ägna sig åt mest. Det är väldigt svårt.
Det låter nästan inga svårt som att flytta dem.
Eller hur? Det är en svinstark djurart som väger över 5 ton och som varje år dödar 500 människor.
Oj, det var höga tal.
Det, ja, det är ett av de dödligaste djuren. Mm. Så man är inte jättesugen på liksom börja peta på genitalierna och hoppas att de inte blir arga.
Nej, precis.
Så debatten har rasat i Colombia i många år om vad man ska göra. För bara några månader sedan så tog beslutet att 40 av dem ska ändå steriliseras för att försöka stävja det här. Då. Mm. Men i vilket fall som helst så släpptes då igår en film om en av de här flodhästarna Pepe. Mm. Och i den här filmen, då, en dokudrama, så är det då Pepe blev skjuten för i början av 2000-talet tror jag. Mm. Och det är hans ande som kommer tillbaka och berättar om hans liv. Men den här filmen har fått mycket uppmärksamhet så att de här kokainflodhästarna lär ju diskuteras ännu livligare framöver.
En spännande plott.
Eller hur? Jag blir lite sugen på att se den.
Ja, ja, verkligen. Mm. Mycket spännande.
Det håller redan på att rasa diskussioner om typ, vad betyder den här filmen? Handlar den om klimatet eller handlar den om att man inte ska flytta på människor till andra sidan jorden eller handlar det om att man ska flytta på människor? Ja. Vad finns det för kopplingar? Ja, det är mycket, det diskuteras i Berlin liksom, om vad PP kan betyda. Ja.
Diskuteras i Berlin då och diskuteras det nog snart även här i Göteborg. Kan väl bara avslutningsvis säga två saker säger jag. Jättekort. Romina Pourmokhtari ska vara med i 30 minuter imorgon. Anders Holmberg, vi pratade om för ett tag sedan att han called her name out. Her name was on the streets. Kan du komma hit någon gång då? Nu ställer Ulf Kristersson in av någon anledning. Han skulle varit med. Så nu kommer Romina Pourmokhtari istället. Och det står i Omnis artikel att Anders Holmberg fick beskedet direkt av ministern under Expressens kulturfest på måndagskvällen. Så det är liksom en uppsökande verksamhet här för Anders Holmberg. Man ser framför sig att han liksom nästan gjorde en sån då frågade jag en gång till, kommer du att komma på torsdag? Och hon bara, det är fest Anders. Han bara, jag vet, jag är inte rolig på fest.
Nej, vet utan alla här. Jag vill veta.
Alla visste det när jag fick inbjudan och då blir det så här. Hon ska i alla fall komma då.
Hurra.
Så glädjande besked till alla som undrade om hon skulle göra det eller inte. Sen då så nämnde jag, får bara ta det, att den här låten har fått någon sorts nytt uppsving då på internet. Happy Nation. Inte Ace of Base bästa låt va? Det är inte The Sign direkt.
Oj, oj, oj. Jag kanske inte rangordnar dem så ofta, men kanske.
Nej.
Men jag har sett det här på TikTok med mycket bilder på typ poliskravaller, kaosiga innerstäder och så liksom blir det en liten ironisk touch när man spelar en låt om Happy Nation samtidigt som man ser folk som pucklar på varann.
Exakt, det är det som är grejen, att den har fått en viral succé på TikTok då när man liksom gör sig lustig, ironiserad över polisvåld och så. Det är fantastiskt att se, säger Ulf Ekberg i bandet då Ace of Base till musikindustrin. Jag läser från TTELA som har skrivit om det. Jag vet inte om de plockar upp det just för att i Ace of Base där från trakterna liksom.
De är härifrån.
Ja, från Göteborg bara, eller är de från liksom
Jag tror de är från typ så Mölndal.
Okej. Ja, TTELA kanske bara tyckte att det var relevant ändå för att det är Ace of Base. Det är ett av Sveriges största musikexporter, så herregud, det är klart det är. TikTok och YouTube har ökat spelningarna där från 10 000 per dag till nästan 300 000 per dag den senaste tiden. Och då säger Lars Tengro då på bandets skivbolag så här, att låten verkar ha blivit ett ironiskt soundtrack till klipp där auktoritära och korrupta krafter syns. Låten streamar mest i Turkiet, Tyskland, Polen, Ukraina och USA. Mm-hmm. De här länderna som man liksom hittat den här. Men det är väl det som är TikTok, att de liksom hitta gamla låtar som blir virala igen. Det känns som typ så här, inte att det är den största funktionen, men det är det, då jag då, det är då som boomer hör om TikTok mest. För att så här, nu spelas vad heter de nu igen? Fleetwood Mac. Mm-hmm. Exakt, jättemycket på TikTok och sådär. Och nu är det Ace of Base Tour då. Mm. Men ingen av hitlåtarna All That She Wants eller The Sign.
Som du uppenbarligen och oförklarligt verkligen brinner för, Kalle Berg.
Jag brinner väl ändå lite för The Sign.
Ja,
how
det.
Could you not?
Ja, jag hör det.
Liksom, inget om Ace of Base i övrigt. Nej. Liksom. Men den låten, det är väl en bra poplåt. Något annat hade väl varit att leva i förnekelse.
Jag ser att du har fingret på avslutningsgingen.
Och jag tryckte inte, för jag kände att du exploderade.
Jag ser fram emot att vid ett annat tillfälle höra dig förklara för mig varför den låten är så jävla bra. Så
du,
säger vi.
Jag kommer liksom inte behöva förklara det. Jag behöver bara liksom spela upp den lilla hook från The Sign.
Ja, du tänker att det är att de andra inte har hört.
Nej, jo,
som inte förstår. Att de inte har hört The Sign. Att det är det som skiljer
nej,
oss två.
Nej, jag menar bara liksom att är det det jag menar kanske? Ja, men du hör ju bara liksom att
ja, det här är helt annorlunda än Ace of Base andra låtar.
Ja, men du bara, jag får spola fram lite.
Mm. Fan, det känns som jag är på en efterfest med dig, Kalle.
Här har du det.
Ja, jo.
Är det hoppen? Jag ska visa ett YouTube-klipp sen också på en gammal scen från Killinggängens Percy tårar.
Ja, måste. Det är verkligen
så stannar du kvar.
Fan,
lite så bloopers från Anchorman också. Det stannar du kvar med mig, Gina, efter sändningen, så tar vi det. Hörru, idag så har du pratat om alkohol ju.
Det har jag. Jag har pratat om hur himla dåligt alkohol är för hjärnan för olika åldersgrupper.
Det får man lyssna på Ace of Base till
exempel. Samlad forskningsrapport visar.
Yes, och jag pratade om Uppdrag gransknings gräv på ministrarnas CV. Det visar sig att allt inte riktigt är som man utgav det för att vara då.
Nej.
Med CV som inte stämmer och liknande. Sen hade vi ju trippelgäst idag. Rebecca Adin från GP Sporten var här, snackade upp Göteborgs Horse Show. Och Mårten Westlund, kommunikationschef på Liseberg, var också här. Chatten är igång på gp.se där de svarar på lyssnarnas frågor, och vi hörde hur de senaste dagarna har varit på Liseberg och vad som händer här nu framåt med återuppbyggnaden av Oceana bland annat. Och så var Jan Andersson här och snackade lite country. Ja. Du fick nypa dig i armen, Nina.
Ja, det fick jag. Fick prata om Alf Robertsson på bästa sändningstid.
Ja,
det var otroligt.
Då mår du.
Och du fick prata om design. Det
ja,
var det.
Fan, jag har målat in sig själv som en jävla Ace of Base-fan. Jag bara, all I'm saying.
Jag vet inte, jag ska köpa tre i födelsedagspresent.
En sån memo från han, Ulf Ek Berg, eller vad fan heter han. Okej, tack för idag, slut för idag.
Tack,
ha det
tack,
gott.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.